Tack så mycket. Det är en underbar text på den sången. Idag är det helige Mikaels dag. Temat är änglarna. Fantastiskt tema. Jag har funderat hela veckan på vad vill jag egentligen säga om änglarna. Jag är uppvuxen i en familj där Gud inte var närvarande. Vi talade aldrig om honom. Vi gick inte i kyrkan. Och om ämnet någon gång kom upp så bemöttes det med nattsvart ironi och hån. Ingen i min närmaste släkt gick i kyrkan. När jag var liten så brukade min farmor Karin ibland prata om änglarna när familjen hälsade på hos henne. Men hon pratade mer om tarotkort, spådamer, kloka gummor, horoskop och sånt. Min farmor Karin, mammi som vi kallade henne, hon var uppvuxen i frikyrkliga sammanhang i Hälsingland. I de törnar som livet hade gett henne så tappade hon helt bort sin tro. Det enda som fanns kvar i hennes hjärta, det var en liten, liten tro på änglarna. Vi barnbarn, vi var inte välkomna att fika hos henne eller att prata med henne. Jag tror att hon var helt uppfylld av det lidande som livet hade medfört för henne. På så sätt att hon inte kunde se någon annan. Min farmor, hon visste hur det var att som tonåring och ogift under andra världskriget bli gravid. Med det fördömande som mötte henne och barnet, min pappa. Nya testamentet berättar om en ängel som kom till en tonåring, Maria. Och berättar om att hon ska bli gravid med Guds son. Men allra först säger ängeln, var inte rädd. Och det kunde nog vara en nog så skräckfull upplevelse att få se en ängel i all sin prakt. Men jag tänker mig att det också var skräckinjagande att höra att hon skulle bli gravid utan att vara gift. Lukas evangelium berättar om änglarna som kommer till herdarna på platsen där de var på julnatten. Och berättar för herdarna om ett barn som är fött och lagt i en krubba. Och änglarna sjunger ära i höjden åt Gud och på jorden fred. Uppenbarelseboken talar om änglar som strider i himlen. Och den stora draken som de bekämpar, ormen från urtiden som kallas Satan. Och han besegras och kastas ut från himlen ner på jorden. Ja, änglarna finns med på många ställen i Bibeln. I Matteus evangelium så säger Jesus, se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. På Jesu tid så sa man att det fanns en hierarki av olika änglar och att de är indelade i olika klasser. Vi talar inte så mycket om den indelningen idag. Men enligt det sättet att tänka så var det de största och mäktigaste av änglarna som stod närmast tronen hos Gud. Så att de främsta alltid såg Guds ansikte. I inledningssalmen så sjöng vi också om keruber och serafer som faller ner inför Gud. Och när Jesus säger, se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små, så handlar det om barnen. Och det handlar också om dem som är värnlösa och utsatta på olika sätt. Som vi var och en faktiskt kan vara vid olika tider i livet. Barnens änglar är alltid nära Gud, säger Jesus. Och när Jesus säger så om änglarna så tänker han inte på några rosenkindade bokmärkesänglar som sitter på ett moln och ser drömlika ut, så som bokmärkena såg ut när jag gick i skolan. När Jesus han talar om universums allra heligaste och mäktigaste krafter. De är barnens änglar. Sveriges televisionsreporter i Ukraina, Elin Jönsson, hon berättar om änglar i dokumentären Tåget mellan liv och död. Och jag citerar hennes berättelse. Tåget vi reser med har tre vagnar med just de som blivit kvar när alla andra lämnat. De har inte suttit i några skyddsrum eller i källare eftersom de inte kunnat ta sig dit. De har varit i sina hus eller lägenheter och sett hus efter hus rasa omkring dem tills någon kommit att tänka på deras existens. De flesta är sängliggande. Vissa är så svaga och sköra att de tycks gjorda av glas. Och så finns där Oleg, en tågvärd som evakuerar sjuka från fronten och har gjort så sedan kriget började. Dag ut och dag in, vecka ut och vecka in. Han borde vara utmattad eller förhärdad eller både och. Men han är full av kärlek till sina passagerare. Han kokar kaffe åt dem, ger dem komplimanger och smeker dem oroliga över håret samtidigt som han viskar i deras öron att de är i trygghet nu. Tåget strävar vidare rakt genom det stora Ukraina. På natten har både Niklas och jag mardrömmar om hur raketer träffar tåget. När Ryssland några dagar tidigare besköt stationer så var Olegs tåg bara någon halvtimme bort. När jag frågar om han inte är rädd så visar han en bild från sig själv från dagen innan kriget bröt ut. Han står i en skidbacke i de karpatiska bergen och två stora vingar av guld står ut från ryggen på skidoverålen. Han älskar slalom, säger han och skrattar. Men när han förstod att kriget var på riktigt så avbröt han sin semester och gav sig iväg till jobbet för att evakuera flyende. Han säger att han ska åka skidor igen. Allt kommer att bli bra. Jag tittar på skidoverålens guldvingar och jag tror honom. Jag vet nu att änglar finns även när det är som mörkast. Slutcitat. Jag har aldrig sett en ängel, så vitt jag vet. Jag kan inte veta om de finns. Men jag har varit med om ingripanden i mitt liv som jag har svårt att tolka på något annat sätt än att änglarna var där. För några år sedan så körde jag bil från flygplatsen i Wien in mot centrum. Påfarten till motorvägen var väldigt dåligt planerad och det var närmast omöjligt att se kommande trafik när man stod där och väntade på att få köra upp på motorvägen. Samtidigt var det rätt mycket trafik. Wien är ju en huvudstad. Kombinerat med att jag nog egentligen var alldeles för trött så gjorde jag en felbedömning och körde ut på motorvägen samtidigt som det kom en långtradare. Innan jag hann göra någonting så liksom lyftes min bil upp och åt höger in på en parkeringsficka. Och där blev min bil stående en stund och jag undrade vad som just hade hänt. Jag hade lika gärna kunnat bli mosad av långtradaren. Egentligen så skulle jag nog inte ha överlevt. Jag är övertygad om att det var änglar som skyddade oss som åkte i bilen den dagen. Och för några år sedan så körde jag en gammal och skröplig bil från Borås på småvägar förbi Alingsås. Och jag skulle till Trollhättan där jag bodde då. Bensinmätaren visade att det fanns gott om bensin kvar. Och det jag inte visste det var att bensinmätaren hade fastnat. Och att bensintanken var nästan tom. Plötsligt så hostade motorn till och bilen stannade. Jag fick bensinstopp. Jag stannade på vägkanten och det var ute på landet, förmiddag, nästan ingen trafik och en väldigt liten väg. Men innan jag hann kliva ur bilen så kom det en annan bil och stannade bakom min. Och jag hann inte ens veva ner rutan. Utan mannen från bilen bakom, han bara vinkade till mig att jag skulle öppna bensinlocket. Ni vet, man har en liten spärr som man klickar till. Han hade en bensindunk i handen, hällde en hel del bränsle i min tank, skruvade på locket igen, vinkade till mig och så gick han tillbaka till sin bil och åkte snabbt iväg igen. Jag hade inte hunnit säga ett enda ord till honom, inte ens tack. Hur visste han att jag hade fått soppatorsk? En ängel eller en människa ledd av Gud. Det är min slutsats. Eller när jag var 18 år och tillsammans med min vän Irene tog tåget till dåvarande Sovjetunionen. Så detta är länge sedan. Vi hade väskorna fyllda med biblar och kristna barnböcker som vi ville ge till baptistkyrkan i Brest. Staden Brest är numera i Vitryssland. Men när vi anlände med tåget sommaren 1981 så var det till Sovjetunionen. Och det kom en hel drös med vakter in i tåget och tullmän också och började titta på allting. Och när de såg våra väskor så sa de att vi skulle bli extra kontrollerade inne i tullstationen, i järnvägsstationen. Så vi gick av tåget tillsammans med några vakter. Vi leddes in i en enorm sal med en hel rad med tullmän och tullbås. Vi ombads sätta oss och vänta på en bänk vid ena väggen. Och efter en stund så gick alla tullmän och alla vakter iväg och de försvann. Antingen så var det skiftbyte eller också var det fikarast eller någonting sånt. Men just då så kom det en gammal man, ni vet, med en sån här skärmmössa som män hade på stationerna förr som flyttade på folks bagage. Det intrycket fick jag. Han lyfte upp våra väskor på sin stora kärra. Och så gick han bara iväg utan att säga någonting. Och vi följde ju efter. Han låste upp en dörr längs ena väggen i den här stora salen. Och släppte ut oss där. Ställde ut våra väskor bakom oss. Och så log han mot oss. Stängde dörren och låste. Och så var han borta. Och vi stod utanför. Framför en rad med taxibilar. Så vi åkte till hotellet. Inte ett ord hade yttrats av den gamle mannen eller av oss. En ängel eller en människa ledd av Gud. Det tror jag. Och det blev fest sen i församlingen som fick biblarna och de kristna barnböckerna. Sista lilla korta berättelsen är att när min son Josef, som nu är jättelång, så berättade, när han var liten, riktigt, riktigt liten, gissar 3, 4, 5 år, så berättade han en del kvällar om de änglar som han såg i sitt rum när han skulle sova. Han berättade hur de såg ut och var de stod i rummet. Visst kan barn ha en livlig fantasi. Men jag tror också att barn ser på världen med andra ögon än vad vi gör, vi som är vuxna. Det kan mycket väl vara så att barnen kan se de änglar som finns här runt omkring oss. Vart vill jag då komma? Jo, du är inte ensam. Gud är dig nära. Jesus går vid din sida. Och Gud sänder sina änglar att vaka över dig och de dina. Amen. Och en kort sammanfattning för våra ukrainska vänner. Сегодня день Святого Михаила, это ангелов. Я вырос в семье, где не было Бога совсем. В церковь мы не ходили. Никто из ближайших родственников не ходил в церковь. Когда я была маленькая, моя бабушка Корин иногда рассказывала об ангелах. Моя бабушка Корин выросла в церкви от того, что жизнь для нее очень тяжелая была. Она полностью потеряла веру в Бога. Оставалось только немного веры в ангелов. В Новом Завете рассказывается об ангеле, который приходит к Марии, подростку, и сообщает ей, что она забеременеет от Сына Божьего. Но прежде всего ангел говорит: «Не бойтесь». В Евангелии от Луки рассказывается об ангелах, приходящих к пастырям в рождественскую ночь. И ангелы поют: «Слава вышних Богу и на земле мир». Ангелы появляются во многих местах Библии. И в Евангелии от Матфея Иисус говорит: «Смотрите, не презирайте ни одного из маленьких. Говорю вам, что их ангелы на небесах всегда видят лицо моего небесного Отца». Шведская журналистка в Украине рассказывает об ангелах в документальном фильме «Поезд между жизнью и смертью». Она видела, как Олег, проводник, помогал старым и больным с любовью. И журналистка говорит, что такие помощники, они ангелы от Бога во время войны. Когда журналистка спрашивает, не боится ли он показывает свою фотографию, сделанную за день до начала войны. Он стоит на горнолыжном склоне в Карпатах. Из задней части лыжного комбинезона торчат два больших золотых крыла. «Он любит слалом», — говорит он и смеется. Но когда он понял, что война реальна, прервал отпуск и отправился на работу по эвакуации беженцев. Он говорит, что снова пойдет кататься на лыжах, что все будет хорошо. И журналистка смотрит на золотые крылья лыжного комбинезона и верит ему. И она говорит: «Теперь я знаю, что ангелы существуют, даже когда оно самое темное». Когда мой сын Юсеф был совсем маленьким, он несколько вечеров рассказывал мне об ангелах, которых видел в своей комнате, когда собирался спать. Он рассказал мне, как они выглядели и где они стояли в комнате. Конечно, у детей может быть яркое воображение, но я также думаю, что дети видят мир иначе, чем мы, взрослые. И вполне возможно, что дети могут видеть ангелов, которые находятся вокруг нас. Мы не одиноки. Бог рядом с тобой. Иисус идет рядом с тобой. И Бог посылает своих ангелов присматривать за вами и вашими близкими. И мы здесь, в церковь, мы постоянно молимся за Украину. Мы молимся за вас. Пусть Бог благословит вас во всем. Аминь. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att vi inte är ensamma. Vi ser inte dig, vi ser inte änglarna, men vi har löftet att du är med oss varje dag in till tidens ände. Tack för att du sänder dina änglar att hjälpa oss och beskydda oss. Tack för att du är med, Herre, och leder oss genom livet. Och tack för det eviga hoppet att vi får komma till dig när livet tar slut. I Jesu namn. Amen.